I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det här la väl till ett år till på mitt singelliv, känner jag, det här avsnittet.
Eller så funkar det så att de som har parrelationer tänker så här: oj, jag är i alla fall inte ihop med Dogge Doggelito.
Varmt välkomna till Britta och Parisas podcast. Detta är avsnitt 68. Varje vecka tar vi upp det mest brännande inom populärkultur eller debatter, och denna vecka är vi inte sämre.
Men vi går ju loss och tipsar om saker ni inte får missa eller med fördel kan missa, särskilt så här i karantäntider när du bara behöver någonting att knarka. Och jag kommer att gå igenom lyteskomik som det verkar som att alla har knarkat just. Jag kommer också överväga att starta en sekt, det kanske kommer. Och apropå sekt så kommer jag den här gången gå igenom Unorthodox.
Äntligen! Det blir en gammal god reality-runda där vi går igenom allas fascination just nu och Sveriges eventuellt absolut sämsta par. Varmt välkomna!
Du vet ju vem Carina Bergfeldt är, eller hur?
Jo, tack.
Otrolig reporter på SVT. Har liksom täckt USA i flera år. Nu är hon föräldraledig och alltså hon har en jätteny bebis. Och hennes snubbe är ju något slags motsvarighet i Danmark. Mm. Alltså han är också journalist, tv-journalist. Så att hon verkar befinna sig i Danmark titt som tätt. Och hon har nu postat alldeles nyss att han hade gjort någon nedslag i hur coronakrisen påverkar olika människor typ över världen. Mm. Och bland annat får man då följa en intensivvårdssjuksköterska på Nya Karolinska. Tipsar.
Dansk TV. Hon,
Då tipsar hon om ikväll 20:50 på danska TV2.
Uh-huh.
Berättar Carina Bergfeldt det. Då är det en människa som skriver, och nu vill jag kolla med dig om du fattar varför jag blir upprörd. Människa som skriver: dum fråga kanske, men kan vi se danska TV2 med de vanliga TV-operatörerna?
Nej men gubben.
Nej men alltså, ja, det är faktiskt en gumma. Men ja, alltså grejen är så här, och så svarar Carina Bergfeldt: inte en dum fråga, vilket är 100% ljug, Carina Bergfeldt, jag älskar dig. Men nu ljuger du faktiskt. Mm. Det är en dum fråga. Den är inte dum att man undrar den. Men det är dumt att du ställer den till Carina Bergfeldt som är journalist. Och tipsar om ett program som hennes kille har gjort. Hon är inte kundtjänst på din jävla teleoperatör. Eller tv streamingtjänst eller vad fan det nu är. Förstår, jag alltså, blir liksom så upprörd.
Du,
folk är så dumma.
Alltså Bitte, vet du hur glad jag är att det är du som säger det här och inte jag? Alltså jag kan inte kosta på mig det här du precis sa. Jag är redan uppfattad som den mest dryga, elitistiska jäveln i Sverige. Men det här behövde sägas, det här du sa nu.
Det tittas ju på saker ute i stugorna.
Mm,
vissa saker blir gigantiska snackisar, andra blir inte så stora snackisar, fast de kanske borde vara det. Mm. Eller jag vet inte. Så jag tänkte kolla med dig lite grann. Har du sett Tiger King?
Ja, lite grann kanske.
afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic and this is Sarge.
He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit.
Come here, love me.
Harold has an army of people working for free.
She's a plain-out hypocrite. She literally does everything that I do.
So Joe says, will you go to Florida and what?
You'll let a good lady.
What a story.
I mean, you're fat. Alltså, jag är typ lite så här, jag fattar inte riktigt storheten kanske.
Jag tror att det är ganska långt ifrån vårt vanliga tittarmönster, Britta.
Jo, absolut. Men det som är roligt, alltså, så här, Tiger King handlar då, alltså för det, i den händelse att någon av våra lyssnare inte har sett, men jag tror typ att hela Sverige har sett vid det här laget. Så det handlar ju om, det börjar handla om i alla fall en människa som har en rovdjursfarm, kan man säga så?
Jo, tack.
Det gillar ordet i alla fall. Och en väldigt excentrisk människa som utöver att samla på tigrar och föda upp och hålla på, så har han även en countrykarriär, vilken är liksom helt otrolig. Den här berättelsen fortsätter kring den här snubben, så anfoldas det en massa rivalitet, mordförsök i vissa fall, en försvunnen snubbe, alltså det är som en massa olika stenar som vänds på, som är, alla är så här stranger than fiction. Om man hade sagt, man bara, kan vi ta den här rollen, den här vad fan är det han heter, Tiger King, jag tappar hans namn, Joe Exotic. Om man skulle ha bara tagit honom och så bara, han är så här, typ älskar tigrar. Vi gör honom gay och så bara, okej, det hade varit okej. Vi ger honom en country, att han så här, skriver countrylåtar och spelar in i en egna video. Så bara, där börjar man känna så här, fan, det är typ, det är för knäppt. Mm. Ingen skulle ju vara så i verkligheten. Och sen så är det på det. Ja, jag är goda, tror jag, 4 avsnitt in. Men jag sitter liksom... Ja, men alltså grejen är den att jag, eftersom det är så hypat och det är liksom en så smaskig historia och sådär, men det är någonting som gör att jag inte riktigt... Jag känner det liksom inte riktigt, förstår du? Alltså jag är inte... Det är som att det är typ för overkligt.
Det kanske är för out there. Hade det underlättat om Joe Exotic brukade vara copywriter?
Alltså så att det hade kunnat vara någonting som jag kunde förstå.
Eller identifiera dig mer närmare. Nu kanske det är för avlägset.
Nej, men det är mer typ att... Jag tror att det är så jävla tossig historia.
Okej, men nu måste vi prata om det här. Jag hade nämligen tänkt lura in dig i att prata om den här serien, eller fenomenet snarare. För Aha. Det har ju nått nivån där det är liksom allmänt känt vad som händer, även om man inte har sett det på något sätt. Och jag hade tänkt lura in dig genom att säga, ja, men det är en serie som utspelar sig utanför storstan på en gård där det arbetas och levs med levande djur. En serie som följer skötseln och intrigerna som följer. Det låter ju misstänkt likt en serie som hade premiär på SVT förra veckan.
Som heter Hjälp, vi har köpt en bondgård, ja. Eller?
Kolla bara på Rob Lowe, alltså känd från för oss Parks and Rec. Han lägger upp bilder där han iklär sig Joe Exotic-stilen. Hur lätt för er att sätta... Alltså ni har ju redan en man med cowboyhatt. Bara,
ja, sant.
Sätt lite som ringar i Kalles öron. Och,
ja. Du menar bara att vi ska typ göra en photoshoot eller något
sånt där.
En
rolig bild av den tragiska idioten Joe Exotic. Ja, men kudos att ni inte ännu red på den vågen, eller?
Men då tänker jag ta det som att du menar att egentligen anledningen varför jag typ inte är så här lika uppslukad av det här är för att det är too close to home, eller?
Raka motsatsen till vår teori.
Och, så här, och han har en massa djur. Han har en massa djurbebisar som folk får komma och heja på. Vad fan är grejen med det?
Men det är så här,
det finns vapen, vad är grejen med det?
Er variant istället för tigerbebisarna är ju de här lammen. Att liksom Kalle sitter med hockey hockeyfrilla med lammen i soffan hemma och att ni skulle ha en merch, en gift shop, vilket jag tycker att ni ska ha sen när gården blir liksom som ett zoo i princip.
Alltså jag såg en bild på en av våra vänner som har varit här på armlängds avstånd och tittat på hundvalpar och jag insåg att det här, alltså när män gullar med hundvalpar, det kan bli en kalender.
Mm.
Så det kanske till ett välgörande ändamål så kanske vi borde helt enkelt trycka upp lite merch.
Det är roligt. Men apropå Tiger King, jag vill bara säga två grejer apropå det. Det ena är att det är ett lysande tillfälle att tipsa om att i alla fall vår favoritpodd är tillbaka. Still Processing.
Åh, ja.
Var borta så länge.
Jag vet.
Det är som New York Times kulturskribenter Jenna och Wesley som är allt man vill med sitt yrkesliv. De är så liksom rappa, bjussiga, underhållande genier. Och de hade en sak att säga om den här serien som satt i ett bakhuvud, satt som en spik i mitt bakhuvud när jag kollade på den här, det lilla jag har sett.
White people are the only ones who get to have fun while committing crimes. They're the only ones... that get to document it, make a reality show out of it, and we can't get enough. We love it.
Ja, men vilket är sant.
För ja, att sant.
De övar ju på att så här, mörda en meningsmotståndare med dynamit på en docka. Alla vet om det. Sen pratar de om Breaking Bad, Sopranos, alltså alla de här. Det är fler exempel. Det är jätterolig spaning och i stort hela avsnittet är jättebra.
Gud vad bra. En grej som jag gillar med Still Processing är ju att de är ju väldigt, väldigt kunniga och proffsiga kulturskribenter på New York Times. Mm. Men de är också, alltså Jenna är ju som ganska flippad. Hon är ju ganska så här spiritual och typ mycket med så här self-care och typ oj, mina ascendenter står i linje nu, eller det är så här astrologi och hej och hå. Så att det är liksom, och Wesley också så här, de är också väldigt mycket där med sina personer.
Ja.
Personligheter. Mm. Alltså trots att de är så superproffsiga journalister också. Så jag tycker det är en sån himla kul dynamik. Och så verkar de gilla varandra väldigt mycket också. Så det är fruktansvärt bra podd.
Ja.
Den tycker jag alla ska lyssna på.
Men jag måste fråga, såg du den här, det här eftersnacket de har gjort till serien?
Nej, det har jag inte sett än. Jag har inte hunnit igenom hela serien än.
För jag valde att bara se, alltså scrolla igenom första avsnittet.
Och kände och
att jag
ganska
snabbt fattade vad det var. Så det här outsider-tv, jag bryr mig inte om det.
Förlåt, nu sa du ju vad det var. Alltså det är det som det är det som det, alltså för du menar outsider som ett så här TV-program som är så här, kolla vad tossiga de här.
Ja.
Ja, men det är ju precis, det är väl det som jag stör mig på.
Ja. Jag orkar inte med det.
Det är för mycket lites komik. Ja.
Och Tiger King and I, det leds av i alla fall min favorit, gissar din också, Joel McHale.
Jaha.
Ja, han liksom klamrar sig fast för de här Netflix-giggen han får numera. Han hade ju en rolig liksom, aktualitetsshow där förut, där han stod och skojade framför en green screen. Och såklart gjort The Soup för i, vet jag. Och i Community, en av mina favoritserier som numera ligger på just Netflix.
Ja, det är bara därifrån jag känner honom.
Mm. Det jag kan säga om Community är att John Oliver är med och har en väldigt rolig utläggning om ett väldigt löjligt namn.
Listen, I wanted to ask you about that young lady in your Spanish class. You know, the blonde with the pouty, strident, Cate Blanchett sexuality and the ridiculous name.
Britta.
Imagine living with that.
Alltså det, vet du vad? Det enda jag tänker på när vi pratar om Britta i Community är ett, att jag är så nöjd över att liksom den hetaste karaktären fick heta mitt töntiga mormors namn. Och att min kompis Barrack känner ju Gillian. Jo, Gillian Jacobs. Det är också helt sjukt. Så ja, men så fan, kör loss John Oliver. Jag kommer inte bli galen. Ledsen. Men en tv-serie som jag har börjat titta på Netflix som heter Feel Good.
Jaha.
Känner du till den?
Jag har fått väldigt många mail från Netflix och ibland när de vill pracka på mig saker utifrån min profil, ung, ja, opinionated kvinna, eller vad det nu står i Netflix databas, då kan jag bli lite motvalls. Men jag förstår ju, ja, att det är liksom gjort för någon slags millennial person med bra åsikter. Eller?
Ja, men alltså, vet du vad det är? Och jag vet inte om jag jobbade på Netflix PR-avdelning så skulle jag trycka där jag vet att du... eller vad ska man säga?
Där jag tycker om att bli trycken på.
Nej, exakt.
Hey, hey.
Nämligen med på knappen Lisa Kudrow.
Men gud.
Lisa Kudrow dyker upp i en roll.
Hur kan det här
roll
ha undgått mig? Alla mejl.
Jag vet. Det är helt sjukt. Jävla dåligt skött jobb, ja, vem det nu är som har försökt mejla dig om det här. Nej, men så här, Feel Good är komikern Mae Martin som... alltså det är en kärlekshistoria, helt enkelt. Hon träffar en tjej som aldrig tidigare har haft en flickvän. Mm. Och Lisa Kudrow spelar Mae Martins mamma. Och de har sånt jävla bra G ihop. Jag har bara sett, alltså jag har inte sett jättemycket av serien, men jag har sett tillräckligt för att känna att jag tycker så fruktansvärt mycket om liksom vissa bitar av den. Jag har, liksom, jag får återkomma vad jag tycker om serien som helhet, men jag tycker absolut att den är värd att starta en stream på den.
I'm seeing someone.
Well, I can't believe I'm actually saying those words.
I feel like I'm like shaky and sweaty, and I feel like if you're not holding me, then I'm just going to float away.
Now, May, your father and I want to know if you found a new Narcotics Anonymous meeting.
A what meeting? A what meeting?
Men du, vet du, jag känner typ nu, jag bara, fan, har jag lite ont i halsen. Första gången på typ, är det 6 veckor nu som vi håller på med det här?
Vem skulle du ha fått smitta av egentligen?
The Milkman. Gödselgöran.
Heter han Gödselgöran också?
Kalle döper ju alla till... Alltså det är så jävla... Jag tänkte på det, det är så jävla gulligt och roligt. Mm. Men det är också jobbigt för dem som blir drabbade av det. För att Gödselgöran heter Gödselgöran för oss, det är ju en grej. Men för sig själv, alltså om man tänker att man skulle komma någonstans och se det så här, vi kallar dig för Gödselgöran för du kom med gödslet. Mm. Alltså det är inte så jävla kul.
Jo, men han, alltså den, han ser ju fram emot att få den plåten, säger man så, i tv-serien.
Nej, men alltså... Nej, men alltså, ja, i tv-serien. Mm. Nej, men vi får inte filma honom. Han tycker, inte om, han tycker inte om tv. Ja.
Integritet gör han, men det bryter ju alliterationen tyvärr.
Ja, synd. Nej, gödsel.
Men alltså, är ni översköljda av folk som hetsar om säsong 2 också, förresten?
Ja, det händer. Okay. Men vet du vad som har hänt också? Folk hör av sig och vill komma och jobba på gården.
Okay.
Vilket jag tycker är alltså lite speciellt. Eftersom jag skulle... Alltså förstår du, det är som att...
Men det kan ju vara obekvämt. Det kan ju vara vilket psyk som helst.
Ja, det är det jag tänker. Ja. Ja, men exakt. Alltså det är det jag tänker. Alltså, hur är det fatt när man erbjuder en sån sak?
Nej, men och sen tänker jag så här,
det är ju för norrländsk för det här.
Det här är ju början på en sikt. Att folk bara dyker upp och vill göra allt för er. Och ni blir liksom så här vana vid att, ja, men fine, så här, kom, gör vad vi vill. Så utvecklas det till någon så här maktförhållande.
Och så börjar jag så här kräva att alla klär sig i enhetlig färgskala. Yeah. För jag tycker det är så jobbigt och stökigt när de har sina fula privata kläder. Mm. Och sen så kommer jag på att det är så här, vägen till godliness är att vi alla bara har liksom samma frisyrer och gärna också tänker ut någon så här krånglig, att man får bara måla med linoljefärg och så vidare, och sen blir det en säck. Du vet, jag har väl hållit ett litet föredrag i podden om shakerfilosofin. För den började, alltså det är så jävla roligt, för den handlar ju om, alltså jag tycker det är så fruktansvärt, jag kommer ju återkomma lite grann till det här med sekt. Mm. Det är väldigt kul hur allting alltid får en röd tråd. Men alltså att jag, alltså shakerfilosofin är typ den bästa sekten jag hört talas om. För att de höll ju på... Alltså det finns ju en grej, shaker-inredning är det ganska många som gillar nu. Den är väldigt populär nu. Det finns så här firmor som gör shakerkök och så här. Och det var ju, det började ju i att det var en sekt som kom på att typ man skulle skapa så här himlen på jorden genom så här standardiserade typ, alltså både så här, vilken är den perfekta längden på ett skägg, men också så här, hur ska inredning se ut. Det är väldigt vanligt med så här,
det är ju samma inredning. Person som bryr sig om skägg som bryr sig om kök.
I, ja, men, ja men alltså, de hade kommit på allt, alltså typ färg på gardiner och så här, att man ska kunna hänga upp sina stolar på väggen för då är det enkelt att städa. Och det har Rolfs kök har det ju varit på i Stockholm. De hänger ju upp stolarna på väggen där och det är en shakergrej, så det är egentligen en sekt. Det som var tråkigt för den sekten var ju att de var celibatärer, säger man så. Så de dog ut.
Alltså, svintråkigt typ, för dem.
Ja. Så det var lite tråkigt, men snygg inredning.
Okay, men jag har också en tv-serie tryckt i reality-genren. Om vi ska benämna Tiger King som reality, det måste det vara. Det är nämligen Tvåsamhetens högborg TV4 och deras tillsammans med Strömstedts.
Oj. Åh, jag älskar. Gud, jag fick ris nu. Jag har sett lite av det.
Det är så att TV4:s överste prästinna, som jag kallar henne, Jenny Strömstedt och hennes
alltså
snubbe
på ett bra sätt.
Ja. Ja. Och hennes snubbe Niklas drar ut till sina kändiskompisar och bekanta. Men vad tycker du om programmet?
Ja, men så här, jag tycker att programmet är jättebra idé. Jag tycker det är, jag som är i en parrelation tänker mycket på den här typen av saker. Jag tror också att folk som inte är i en parrelation också kan vara intresserade just för att vad fan liksom hände i min förra relation, eller vad är det med mig, som vad behöver jag hos en annan och så vidare. Jag tror det är väldigt relevant för många, men jag tror inte att det är ett tv-program egentligen. Därför att den här typen av samtal behöver inte den där lite oj, så här, vi har hittat på att ni ska slå upp ett tält och bo där och ni måste göra det på tid och ni måste hjälpas åt, eller vi, nu ska vi gå på en hike som du sa, eller så här, så vi får lite tid ifrån varandra så vi kan prata lite one on one. Så här. Jag tycker det skulle vara så jävla mycket bättre om man bara gick, för jag tror verkligen att både Jenny och Niklas, jag tror så högt om dem, jag gillar dem jättemycket som person. Alltså jag tycker de är så smarta och kloka.
Roligt.
Och jag tänker att de har ju levt och de har haft relationer, de har skilt sig. Niklas var ihop med en kvinna som lämnade honom för en annan kvinna. Hela Sverige vet det. Alltså det finns en massa där som jag tänker att de kan få bjussa på. Jag tror att just när det ska vara så här TV4 lite käckt, då försvinner det. Förstår du? Jag skulle vilja ha mer allvar.
Vi kommer till det, ish. Men hittills har det varit så här Colin Nutley, Helena Bergström till exempel. Lite så fnittrigt, regisserade, sentimentala ögonblick. Men nu när du pratar om det här, du gör det ju svårt nu för dem att rekrytera er två.
Nej, men jag skulle kasta mig på bilen
fråga
och köra.
Ja. Men har ni inte blivit tillfrågade?
Är det
Nej. Gud, då har de ju noll koll, noll aning.
Kränkt.
Nej, men för min nästa fråga var vad skulle till för att ni är med, men inte mycket då, eller?
Nej, men det är väl i så fall om de gör det till en podd istället.
Jaha.
Men alltså, jag kan gärna stå och låtsas hitta på något. Att
väldigt...
Niklas ska klippa ett får. Liksom,
ni
för att
det är jättetv-mässiga. Ja. Okej, men jag skulle bänka mig. Och de gör ju de här parterapiscenerna också som ni hade med i förra serien. Mm. Men de har det på en väldigt allmän nivå, känner jag. Ganska opersonligt ofta. Om du... Det är lite synd. Jag såg att denna vecka är till och med Sigge och Malin Eklund med. Alltså.
Jaha.
Det fick mig att tänka att det är faktura inblandat.
Varför?
Är det en fel
tanke? Okej. Är det en burn?
Är det en
sick burn?
Va? Tanken gick till faktura. Det har han gjort förr. I alla fall, så här någorlunda i påsktider ska vi prata om avsnittet med relationernas antichrist, eller the antipartner, som han är känd som i den här podden, Doggelito.
Ja.
Det här är ett rent beställningsjobb från er lyssnare. som skriver till oss varje dag på Britta och Parisa på Instagram. Ni är otroliga. Och det är flera som har bett oss ta en titt på just Dogges avsnitt. Britta, har du sett det här, ja eller nej?
Nej, jag har inte sett det. Vet du varför? För att jag såg att det fanns. Men jag kände så här, jag orkar inte gå dit just nu. Jag kommer bli så upprörd, kände jag. Hade jag rätt?
Alltså, ska vi ge lite bakgrund? Vi har ju snackat om Dogge, nu är det ett år sedan.
Det är ett gott år sedan. Ja. Nytillkomna lyssnare, då kan vi dra en liten recap. Jag lyssnade på en P1-serie som heter Katarina har möter. Mm. Och då mötte hon Dogge Doggelito och skulle prata med honom om föräldraskap. Det visade sig att han ville väldigt lite prata om föräldraskap och mer kanske om sig själv och hur synd det var om honom i olika situationer där han råkat ut för till exempel att hans fru skulle föda barn och det var jobbigt för honom att komma till sjukhuset för han är rädd för sjukhus och så vidare. En lite kort recap så får man gissa vad jag tyckte om det.
Dessutom om den här kvinnans bortgång och hur han hanterade det.
Det var inte samma kvinna, men absolut. Mm-hmm. Ja.
Nej, men det här är från avsnitt 14, vilket är ett av de mer intensiva i poddens historia, som heter Leaving Neverland och Skavlanskavet. Och där nämner jag lite förbifarten, vilket låter helt sinnessjukt nu. En gammal fadäs med en gammal idrottstränare till mig. Och så vidare.
Fadäs är ju en underdrift, men absolut.
Ja. Han förgrep sig på mig. Det är länge sedan, jag kan säga det. I alla fall. Och jag kommer ihåg att vi fick ganska mycket skit för den diskussionen.
För den om Dogge?
Ja. Ja. Folk sympatiserade med honom, vilket jag tycker säger mycket om det här, ja, men det här syndromet.
Ja. Som man måste medberoendet.
Säga. Ja. Så Jenny och Niklas kör ut till Alby och spelen kan börja.
Ja, absolut.
Hej.
Jag har inte träffat dig på 100 år.
Tja, läget är bra. Välkommen.
Hey. Det var mysigt det här.
Från start är det ganska uppenbart att ingången kommer vara att Dogge och hans tjej, jag vill säga dåvarande, kanske nuvarande tjej Claudia, de är särbos. Hon bor i Uppsala med barn, han bor i Alby med barn. Och de har haft det lite on-off, milt sagt. Det känns nästan fel att titta på. Så är det.
Alltså är det en tågolycka alltså?
Det är så uppenbart kass stämning.
Och då... herregud. Och Jenny och Niklas, spring därifrån. Smutsa inte ner era rena känslor och tankar med den där skiten.
Och då minns jag gångerna i mitt liv när jag har umgåtts med ett annat par. Antingen att jag har varit i ett par eller att jag har bara varit runt ett par. Du vet, slutspurten av deras relation.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Stämningen?
Ja. Men jag kan också känna typ att jag är lite skyldig till det ibland. Alltså om jag och Kalle typ har bråkat, vilket vi ju ändå gör ganska ofta, och så kanske det kommer någon på besök som var inplanerat så länge. Mm. Och så försöker man liksom, så ser det som att stämningen är där fortfarande.
Men det här är socialt ansvar kickar in. Liksom, och jag minns ett väldigt en väldigt specifik parmiddag där det här paret, jag tror att det hade blivit så normaliserat att förakta varandra så öppet och djupt.
Åh,
att
nej.
De inte ens skämdes inför oss. Det var bara helt öppet.
Men fy fan, men du, jag okej, det där öppnar en annan grej.
Men
det finns ju vissa par som har som en jargong att göra ner varandra inför andra. Jag är emot. Jag vill bara säga det.
En parmiddag jag var på, de är fortfarande ihop. Då var det sån här stämning att jag och min dåvarande sköt blickar emellan oss. Och du vet, hemma sen, man säger till varandra. Ja. Så där ska vi aldrig bli. Klipp
exakt.
Till.
Blev det.
Klipp till. Så jag ser det här avsnittet av Strömstedt tillsammans. Och antingen ser det slutspurten eller ser det limbot som Dogge och Claudia kommer befinna sig i. Oavsett så finns mycket att lära här. Det är den här grejen där liksom aggressionen är så nära hela tiden. Passivt aggressiva kommentarer flyger.
Oh, fan.
Det tjafsas om till exempel att Claudia hatar ju lök. Hur fan kan inte Dogge ha koll på det?
Kan du göra den här äggröran?
Det finns ju lök hackad och sådär, klart.
Ja, det kommer jag inte i.
Men varför då?
För att jag äter inte lök.
Nej, men jag kan ta en med lök. Hörru, men här är ju massa vitlök kvar ju.
Men jag vill inte
ha det.
Det var meningen att den skulle vara.
Kom igen, kör vitlöken, ta den.
Han blir så hetsig, det är så här. Allting bara måste bli klart på en gång, bara vum.
Men jag är sån person.
Vi skulle koka det här. Det var inte passande.
Ja, men den är nästan på ju.
Okej.
Nu förstår jag varför jag inte lagar mat.
Jag gillar inte
ens
vitlök eller lök.
Det här, alltså jag vill också slänga in den här liten side note, men det är ju samma person som nekade till hans frieri. Vilket blev rubriker. Alltså det är ju konstigt, man bara, om någon nekar till ett frieri, det behöver ju inte någon veta. Men då går ju han och berättar det typ för Aftonbladet eller någonting, så att det blev som en grej. För det tror jag att jag tog upp också när vi pratade om Dogge senast. Så att det är alltså samma person. Det nekandet till frieriet ligger ju ändå där och puttrar.
Ja, och tänk, överlag så är det ganska mycket på spel när man blir friad till, säger jag, med exakt noll erfarenhet av det här. Men av vad jag har liksom hört från vänner som så anar att det är på väg att hända, att det är lite så nervöst och hoppas inte han gör det här inför folk. Och tänk då att hon känner på sig att så, om jag säger nej nu blir det här en riksnyhet. Då blir det här en sån print screen på typ Britta Zackaris Instagram story. Såklart det ligger mycket i fatet för Claudia. Och ett väldigt talande klipp för relationen är just när Jenny och Dogge gått åt sidan på en egen aktivitet. De ska boxas nämligen. Och Jenny frågar Dogge, men vad är det du älskar mest med Claudia?
Åh herregud. Åh nej, 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 nej.
Det kommer ett kul klipp till dig.
Åh nej, 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 nej. Jag känner redan innan att det kommer vara jobbigt.
Nu när inte Claudia här, vad är det du älskar allra mest med honom?
Det är att hon hjälper mig mycket. Hon avlastar mig och hon ser det som är fel. Och hon ser det som kanske behövs fixas till. Hon ser det som är dåligt också. Jag hade många...
Oj. Alltså vet du vad jag känner när jag ser det här klippet?
Berätta.
Jag känner som värme för Jenny Strömstedt.
Ja, fan.
Alltså hon gör det bra. Att hon bara är det. Att hon inte bara, nej hörni, vi kan nog inte ha med Dogge.
Som att det är herregud. Hans morsa. Han berättar hon, alltså att hon hjälper honom.
Alltså, markservice. Oj, 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 oj.
Kanon att ha henne around, känner Dogge. Hon hjälper honom. Den ömma punkten här i relationen, en av många men den centrala, det är att Dogge obstinat har bestämt hur han vill leva. Han är en uppenbar hoarder, omgiven av sjukligt mycket saker, och han vill anpassa sig noll till den kvinna han lever med för stunden. Han har lagt det i Guds händer, säger han. Med andra ord, han tänker inte ändra på ett skit. Och det är lite svårt. Hon bor i Uppsala som sagt. Han bor i Alby. Det är väl 2,5 timme emellan.
Men alltså, är det man ska säga om man vill ha så här, alltså hårda loss hemma, ha, inte vet jag, massa galna prylar. Jag ser ju framför mig att Dogge Doggelito har inrett, såklart, evig referens, men vänner, Joey när han blir rik, när han köper de där dumma hundarna i porslin och sådär. Att då ska man bara säga att det, jag har lagt det i Guds händer, så går man fri på något sätt.
Ja, men det verkar vara en sån skön grej att ha, gudskortet. Alltså, istället Absolut. För att behöva ta ansvar och anpassa sig. Nej, men jag är ju troende, va? Och det här betydligt efter, det har varit ganska mjuk stämning där de pratar om att försöka skaffa barn igen. Trots då det här att de bor långt isär från varandra, hon tar sig alltid till honom och han vill inte flytta, han vill inte göra någonting. Och Claudia berättar att hon nyligen har haft 2 missfall precis innan.
Nej, vad jobbigt.
Och när hon då försöker ta upp det här med liksom boendesituationen och att det skulle kräva någonting av Dogge, blir stämningen så här.
Alltså, vad skulle vi göra då? Jag är så fast vid att se så här att vi inte får plats här, alltså på sådana där saker. Så jag kan inte säga.
Men det är så tröttsamt. Det har varit liksom en hel månad om det tjatet liksom.
Ja, men för att det är
jag känner
så.
Bara det är väldigt tröttsamt. Jag är en person. Jag är en person med mycket saker.
Man kan ju dra det till det yttersta.
Take it och leave it liksom.
Ja, exakt, det är det. Att han skulle hellre, om det kom till den punkten att jag till och med skulle stå med en bebis, han skulle ändå välja grejerna. Och där tycker jag att det blir så sjukdom. Där är det ju galenskap. För då måste man ju kunna prioritera rätt.
Men då måste du prioritera att få barn med någon som inte har grejer.
Gör det, Claudia. Gör det.
Mm. Ska vi upprätta en Swish-kampanj för Claudia eller någonting?
Alltså, vad behöver hon Swish? Jag tror att hon behöver stänga sin doggedörr.
Doggedörren.
Doggedörrelito.
Alltså, take it or leave it som förhållande praxis. Känner man ju ändå en del, har varit ihop med en del som har den idén på en relation. Och här tycker jag att det blir något intressant. Vem förväntas anpassa sig efter vem? Det han upprepar som ett mantra i hela avsnittet är att nej, men jag vill bli älskad för den jag är. Återigen, han tror att han är ihop med sin morsa. Att det är någon slags villkorslös föräldrakärlek han kan förvänta sig här. Och, alltså, hur hade det här flugit med dig spontant som kontrast?
Jag har ju med mig det där katastrofala radioprogrammet i bakhuvudet, men han är ju så fruktansvärt egocentrerad i det. Och utan att ha sett hela det här avsnittet, men baserat på de här klippen, det är ju, alltså, jag fattar inte hur någon människa kan frivilligt välja att vara ihop med honom. Alltså, om hon ska skaffa ett barn med en människa som då skulle välja prylarna och inte ens säger så här, nej, det är klart men snälla, det är ju klart jag inte väljer prylarna. Jag vill ju såklart vara med dig och barnet som vi har försökt få. Nej, nej, han bara, då skulle du ha barn med någon annan istället.
Det, alltså, han är ju tydlig.
Det är så grovt.
Men det här är ju saker som man själv, när man har varit i den sitsen, att så här, personen är ju väldigt tydlig med dig. Den säger ju rakt ut vem den är. Maya Angelou, vi citerar henne ständigt.
Ja.
When someone shows you who they are, believe them. Sluta försöka förändra någon jävla galen person som inte vill ändra på sig för dig. Men behållningen här är ju att se Jenny och Niklas försöka navigera i denna shitstorm som är deras relation. Och det är som rädsla dock för obekväm stämning. Jag hade älskat om Jenny och Niklas, istället för liksom någon slags pliktskyldig, dåligt samvete. Ja, alla får väl leva som de vill om de bara hade hajat till. Bara, men Dogge, du är ju en fruktansvärd person. Vad är det du kräver? Vad är det du kräver av Claudia? Och det tror jag att om vi hade gjort det här programmet kanske det hade varit lite mer äkta på så sätt. Jag sitter och skriker i soffan, både av skratt men också, alltså, sekundärsmärtan över gaslighting på primetime tv.
Men blir hon gaslightad eller säger han faktiskt, gaslighting är ju en, ska vi säga, en ny populär term för, alltså, när man psykmisshandlar någon så pass att man säger att det den ser och upplever inte är sann. Och jag tycker det verkar som att han är, precis som du säger, Maya Angelou-grejen, han säger ju egentligen sant, det är bara det att det han säger är sjuk, alltså han är sjuk i huvudet.
Jo, fast bara för att de själva tror på det, så är det ju oftast med psyk som han har varit ihop med. De tror ju på vad de säger. När de säger till en alltså, nej, men du överdriver. Nej, men vadå, jag måste kunna få somna på efterfester ibland. Vad är grejen? Om man sitter där, kanske 20 år gammal, och är så här, ja, jo, det är sant. Jo, just det. För han säger ju här, men du tjatar om det här. När hon kommer med helt legitima frågor och undringar om deras relation. Mm. Och jag tycker det är så kul att TV4 som ska göra någon slags reklam för parliv, att det här blev the anti-parliv. Du sa i början så här, men reality om förhållanden kan vara intressant även om man inte är i en relation. För man kanske tänker så här, vem är jag och så där. Jag tycker att det här adderar också vilka delar som är så väldigt, väldigt sköna att slippa. Det här la väl till ett år till på mitt singelliv, känner jag, det här avsnittet.
Eller så funkar det så att de som har parrelationer tänker så här, oj, jag är i alla fall inte ihop med Dogge Doggelito. Bäst att hålla hårt i den här halvsopan som
just
jag är
det.
Ihop med.
Nästa års The Bachelor, Dogge Doggelito. Hoppas ni som ville ha den här reality-rundan har fått det ni ville ha.
Så många har DMat oss och frågat när vi ska prata om Unorthodox. Och sanningen är ju den att jag gjorde det i förra avsnittet. Mm. Bara det att jag hade så kast ljud på min mick. Så att det gick typ inte att lyssna på. Men självklart så klämde jag Unorthodox Netflix-serien.
Yes.
baserad på en självbiografi av Deborah Feldman. Mm. Född 1986. Inte helt oviktigt. Som i 20-årsåldern lämnade den chassidiska gruppen Satmar som har sitt säte eller sin community i Williamsburg, New York.
You escaped, didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Why did you leave?
God expected too much of me.
Som jag tror att jag tjatat hål i huvudet på de flesta lyssnare så har jag då bott en sommar i Williamsburg i Brooklyn.
Du pratar ofta om hur det är i New York och sådär.
Nej men jag...
också så helt fel alltså... person att dela ut den burnen.
alltså jag bara... Alltså gud, om jag inte får min bagel från... Avenue 6, eller som jag kallar den, Avenida de las Americas. Nej, men alltså faktiskt så är det faktiskt så att jag gjorde det. Och vi hyrde ju lägenhet av en, eller de som jag liksom knödde in mig hos. Mm. Det var absolut inte jag som hyrde lägenhet. Men min dåvarande pojkvän och hans kompisar hyrde av en chassidisk Mr. Lieberman. Mm-hmm. Och det fanns ett matzobal bakery i källaren visade sig sen och hela den byggnaden brann för inte så länge sen på grund av nämnda bageri, för det var absolut inte godkänt av brandskyddsmyndigheten. Men grejen är så att jag har liksom ganska så här nära upplevt stämningen och jag har också i många år hållit en reportagebok närmast hjärtat som heter Okej, amen. Och den har ju du också läst, eller hur?
Ja, av någon sjuk anledning. Ramla över på bibblan.
Ja, av Nina Solomin. Ja, okej. Men du menar, du har läst den bara en gång, eller?
Bara en gång?
Ja, ja. För jag har ju läst den typ 1000 gånger. Och jag har också samlat på mig utgåvor när jag hittar dem, för att den är nämligen slut hos förlaget. Mm. Nina Solomin skriver i den här boken väldigt noga om deras men så här traditioner, deras ritualer. Alltså allt ifrån det här med att gifta kvinnor rakar av sig håret och sen har peruk. Det är ju en väldigt speciell grej för att i andra religioner så har man en slöja. Men de bara, peruk, så länge det inte är mitt hår så spelar det ingen roll.
Men det är avbildat det till exempel i, heter den I Love You New York, den med Natalie Portman. En slags novellfilm nästan.
Jag tror inte att jag har sett den, men bara läst om den. Ja, intressant. Och det är väldigt så här, ja men typ hudfärgade strumpbyxor. Mm. Alltså det ser ju ut som ben fast så här, det är inte min hud. Det är hudfärgad strumpbyxa, så can't touch this typ. Jag tycker att det är så här, det är som väldigt vissa grejer är så här väldigt roliga och kluriga. Och sen så finns det ju det här med att typ när en kvinna har mens så får hon inte ens räcka föremål direkt till en man, utan hon måste liksom ställa ner det på bordet för hon är så smutsig och så där.
Men som man kan ana så ligger maktkoncentrationen hos män i det här communityt, helt enkelt, som vi säger mellan raderna. Och alltså jag är jättefascinerad av ultraortodoxa judar också, från att ha levt nära in på dem som du beskriver, men också för att jag är ju väldigt intresserad av att bredda hedersbegreppet. Det är något som man oftast slänger sig med, framförallt när det gäller hårdföra muslimer enbart nästan, och då är ju den här unorthodox superintressant och relevant, tycker jag.
Verkligen. Och det som händer då i serien är att vi får träffa Esty, som dels i realtid då flyr mot ett friare liv. Hon lämnar denna community. Det händer, det ser man till och med på affischen eller vad vi ska kalla det. Så det är nog ingen fara för spoiler. Men sen så får vi genom tidsklipp tillbaka och se hur hon har haft det när hon växte upp. Och vad det som är som har lett fram till det här. Det är en så här klassisk typ bryta sig loss från sekten historia. Jag får ganska mycket så här liknelser eller vad man ska säga, associationer till Educated, som jag ju älskade, den här boken som Tara Westover har skrivit. Läs den om ni inte redan läst. Ni
Men
kommer
Tara,
inte ångra er.
Tara lämnar ju, är det mormon?
Ja, alltså Tara, Alltså, Tara lämnar ju framförallt sin familj som är helt sjuk. Alltså, de har väl som en lite egensnickrad... det är en väldigt, väldigt liten community där mest hennes farsa som typ tvingar barnen att inte vara en del av samhället, inte gå i skolan och så vidare. Jo, men någon slags mormon, något kristet är det. Det som är speciellt med chassiderna är ju att de har ju som de lever i, och det som jag tycker är så fascinerande också, det är att de lever i New York som är alltså liksom världens huvudstad. Det finns det är en smält degel av olika kulturer. Det finns förlåt det här. Det låter så jävla tantigt att säga så här. Det finns så mycket kulturer. Det finns, allt finns där, men det gör ju verkligen det. Och så lever de det mest avskärmade livet. Liksom mitt, som en liten cell mitt i allt det där.
Ja, för de måste ju vägra sig eller vägras allt vad modernt levande heter. Och då är ju det gå i skola med folk som inte är troende som de är, helt förbjudet. På något sätt alls väl... har någonting att göra med folk som inte är utredda. Eller för du hade väl råkat på det här first hand?
Ja, men alltså jag levde ju mitt i det här, alltså alla butiker, eftersom jag bodde liksom mitt i de chassidiska kvarteren i Williamsburg, så var ju alla butiker runt omkring, de närmaste var ju kosherbutiker, chassidiska butiker, och där var det ju, alltså, där var det ändå människor som jobbade i en butik, så de var ju lite mer så här service minded än vad kanske den vanligaste sidan var, men verkligen så här att kasta kasta liksom växeln på disken istället för att ge den i handen, titta en inte i ögonen som smutsig kvinna, bytte sida av vägen, alltså det är väldigt mycket så här, man får inte gå, typ två män får inte gå med en kvinna mellan sig och så där. Det finns en massa regler. Det blev väldigt tydligt också, för att först gick man igenom latinokvarteren där det var en helt annan stämning när man går typ sommarklädd på trottoaren, männens reaktioner, jämfört med när man då går över Metropolitan Avenue, eller nej, Broadway är det, som markerar så här nytt område, och då kastar sig männen på andra sidan gatan istället för att slippa gå förbi en. Så det är så jävla jävla tydligt. Och en kompis till mig, jag vet inte om jag berättat den här historien, men att han blev inropad i ett hus för att slå på AC:n. Har jag sagt det här?
Nej, men de får inte, det är väl en dag i veckan de inte får jobba.
Under sabbaten så får man ju inte jobba, och då får man får inte heller resa, alltså vilket, alltså man får inte typ använda fordon eller apparater och maskiner räknas också som att jobba. Men däremot, om man, så är det massa såna här kluriga grejer som att man kan ställa en timer så att mixern går igång en viss tid, för du har ju ställt timern dagen innan och då räknas inte det. Och min kompis Thomas blev inropad i ett hus för att slå på AC:n. Och en annan sak som är ganska intressant också, många pratar ju bara jiddisch. Alltså det är ju också en, eller hebreiska typ, när de läser skrifterna. Men det är ju också en grej som verkligen avskärmar dem ännu mer från samhället, att de faktiskt inte ens pratar engelska i många fall. Så då har vi liksom den bakgrunden. Ska Esty då bryta sig loss i det här? Och det är en väldigt stark, god första halva av första avsnittet, tycker jag, där hon med viss hjälp då lyckas lämna gänget, och hon tar sig till Berlin, det kan jag säga, va? Det är inte så farlig spoiler. Och det är en väldigt, väldigt tydlig och fin scen när hon tar av sig sin peruk och badar utomhus, vilket ju också är så här så jävla unheard of. Alltså hon har nog aldrig gjort det förut i sitt liv. Tagit av sig sina strumpbyxor på en offentlig plats och liksom badar, tar av sig peruken så att alla kan se. Och det är fruktansvärt starkt och jag blir väldigt gripen. Men därifrån tycker jag typ att det bara är downhill. Och grejen är, alltså inte bara downhill, alltså det är en väldigt, väldigt sevärd serie. Men det som jag känner som då har läst mycket, och jag har liksom också, jag har läst intervjuer med Deborah Feldman, alltså det är en så jävla massiv grej att lämna den här communityn. Det är ju inte bara liksom att vi typ hänger med varandra och har våran tro, utan det är ju så här, till och med folk som har lämnat, deras syskon kan då få typ repercussions av att de är så här släkt med någon, alltså då kan det bli så att de inte blir gifta. Och det finns ett sånt massivt, alltså hela ens typ sociala nätverk, särskilt i ett sånt samhälle som USA där man inte har så här sjukvårdsförsäkring, det betyder ganska mycket att din församling typ tar hand om dig ifall du skulle bli sjuk eller betalar din sjukhus räkning och så vidare. Och jag tycker att det är det som är så speciellt med varför det intresserar mig så mycket, är just att det är så svårt att lämna en sån, ett sånt samhälle, inte bara rent praktiskt utan framför allt psykiskt. Alltså när du har vuxit upp och lärt dig att allting annat är hotfullt, om du äter mat som inte är kosher så kommer du sprängas, eller alltså det är så många såna här grejer. Du har ju typ, alltså man pratar ju typ inte över könsgränser eller vad man ska säga. Kvinnor får inte sjunga för de har för vackra röster. Och då tycker jag att det är så märkligt. Jag saknar så himla mycket pusselbitar i Estis historia. Alltså hur är det att om du aldrig, om männen tittar, aldrig har tittat dig i ögonen, hur fan är det då, hur börjar du då prata med en snubbe bara på ett café?
Jag tycker att det är det som är mest rörande och gripande med den här serien. Och det hör ju bra ihop med snacket om Dogge och Claudia. Vi ska inte ge oss in allt för mycket i deras liksom privata, faktiska angelägenheter. Men att det faktiskt nyanserar, det serien ändå lyckas med. Att det lyckas nyansera och visa hur fruktansvärt komplext det är att lämna. Och i det här fallet så är det en väldigt hård för religion och ett community. I någon annans fall så kan det vara en relation. Och det är ju det att som jag som har vuxit upp i Stockholm och blivit berättad för hela mitt liv att the world is my oyster i princip. Att jag är kapabel till att göra vad som helst och får göra vad som helst. Till och med jag kämpar med the day to day av att leva upp till det här. Jag känner mig inte kapabel nog att leva upp till det här och deala med allt vad motstånd heter. Och när man ser då Esty behöva börja möta det motståndet, det konstanta motståndet som är att leva i den moderna världen och hur ensamt det är och hur fruktansvärt konflikttätt det är. Hon Jael, hon möter i Berlin i det här knasgänget till exempel. Att möta en sån person det första man gör först då, så hudlös och oförberedd. Som måste motsvara liksom den taskiga på mellanstadiet. Att man fick ju den läxan då på något sätt. Och det tycker jag är väldigt välgjort och starkt och tankeväckande. Men jag vet ju att du också har åsikter om just gänget. I Berlin.
Ja, alltså gänget i Berlin. Alltså ursäkta mig, men jag måste alltså verkligen protestera och det grövsta. Sådana där gäng finns inte. De finns liksom i kanske en Jehovas vittnen-broschyr, om vi ska dra in en annan sekt. Alltså du vet när de är så här, det är så här noga utvalt att liksom en är svart, en är gay, inte Jehovas alltså, vittnen då, men
flyger fortfarande Benetton-referensen? Eller vad är det
Benetton
nu?
Är bra. Jag vet inte, alltså Benetton har väl inte funnits på 100 år, men alltså Erasmus tänker jag på. Alltså någon så här typ internationellt utbyte mellan liksom universitet. Jag tänker att de ser ut, de har så här camperskor, vet du sådana? Alltså som är så här, de bara kom, vi ska på en hike typ. De är så, och den där killen som hon typ har som en liten flört med som ser ut som Måns Zelmerlöw. Alltså det är så himla mycket Måns Zelmerlöw med bra ögonbryn, absolut.
Han har så misstänkt välnoppade ögonbryn.
Men det är liksom, det är något som är så jävla skumt med det där, och jag fattar liksom inte. Jag förstår hennes längtan efter liksom ett nytt sammanhang, för att det handlar ju väldigt mycket om det där att hon har varit i en jätte i och för sig Esty har i den där tajta gemenskapen har ju hon en lite mer så här broken hem, och hon letar ju såklart efter ett nytt sammanhang att passa in i, men det är ju någonting som är så väldigt speciellt för henne, just att gå över den gränsen och ha liksom alltså killkompisar. Jag saknar liksom det där skavet med att hon ens faktiskt du vet litar på dem, att hon vågar ge sig hän i deras då tillgjort öppna, härliga, multikultur liksom, stämning.
Deras mollyknaprande gemenskap.
Ja, men exakt. Och att hon ska gå på klubb helt plötsligt. Jag tog ju upp tidigare den här One of Us, som är en dokumentär som handlar om real life människor som har gjort det här, och att de då till exempel en bara, jag börjar titta på film, att det är så här, plötsligt får man se film, oj vad har jag missat, och bara du vet catchar upp på filmer. Och jag har hört, det finns en dokumentär om någon snubbe som helt plötsligt börjar få lyssna på popmusik och då blir så här besatt av Britney Spears, för det är så här, det händer, alltså sånt kan hända när man aldrig har lyssnat på musik, då kan det verka som att Britney Spears är liksom gudasänd för att det är så bra musik. Men det verkar som att Esty bara tar till sig allt det här, och det är så himla vanligt för henne på något sätt.
Man hade velat se den utvecklingen mer, ja. Att det är,
ja,
liksom,
det är det jag menar.
Till 100.
Ja, men alltså när du går från att du inte får resa under sabbat, utan du får typ inte ens cykla, utan ja, du måste promenera överallt.
Du har inte ens haft med omvärlden att göra en enda gång.
Nej, exakt. Du har inte varit utanför dina kvarter i Brooklyn, och du är typ ganska dålig på engelska, fast du kommer från New York.
Noll bildning. De har ju bara lärt sig det som den här skolan de går i anser att de får kunna.
Precis, och kvinnor får inte lära sig allt heller. Men alltså, grejen är så här att Nina Solomin då, som jag nämnde, som har skrivit den här Okej, amen, som är en fantastisk bok, hon skrev en bit i Svenskan om det här, i Svenska Dagbladet, och jag blev ju, alltså jag höll ju på att smälla av när jag såg att hon hade skrivit något, för jag blev så jävla peppad. Men det är tyvärr en alldeles för kort text, men hon ringer in någonting som jag tror kanske är det jag saknar. Hon skriver så här: när jag ser Unorthodox tänker jag också på den andra möjliga berättelsen som bultar under ytan, potentiellt lika kraftfull, nämligen människors längtan efter ett sammanhang, en självklar mening och en trygg plats i tillvaron. Om det är några som lämnar gemenskapen, så är det minst lika många, antagligen fler, som söker sig till den. Jag tänker på de stora familjerna jag mötte, de som fungerade väl, värmen hos dem och den självklara meningen med livet. Det var frestande för en 25-åring som sökte sin identitet. Det fick mig att precis som dem vilja ha 10 barn. Många religioner och ideologier erbjuder ett existentiellt och socialt svar på den emellanåt urbesvärliga fråga som livet utgör. Vi kan inte utesluta att det istället blir den berättelse som dominerar det kommande seklet. Suget efter tillhörighet i en gemenskap som ger säkra svar och tydliga besked. Och det känns ju också som en sån här grej. Alltså det där, just, jag tycker det är så jävla bra det där med så här säkra svar, tydliga besked. Det är just, alltså jag tycker att det är så här superspännande att sätta det i så här en corona-kontext. Alltså när det blir så här, när världen känns osäker, orolig. Det skulle vara väldigt intressant att se hur folk, för det är ju liksom en tid då folk börjar söka och försöker hitta sätt att kontrollera kaoset.
Men så har vi så auktoritära vindar och nationalistiska
Absolut.
Vindar. Och allt
Absolut.
Fler söker sitt hemmafru-ideal. Allt det här hänger ihop, och det kommer ju med en sån otroligt kuslig timing, coronan.
Alltså summa summarum, ja? Amiri, så skulle jag bara vilja föreslå ett nytryck av Okej, amen. Alltså en historia som på riktigt skildrar den utsattheten och sårbarheten, men också systerskapet eller, ja, inte vet jag, familjestämningen som finns där i Williamsburg. Så den ska ni leta efter på antikvariat eller inte vet jag, bokbörsen. Lycka till!
Innan vi säger hejdå kan vi bara hojta till om vi bara kollar på allmänt för tillfället. Killing Eve är tillbaka om någon bryr sig. Mrs. America är en ny serie på HBO som kollar på kvinnorörelsen på 70-talet. Och just kvinnohatande kvinnor. Men alltså ursäkta, ämne för mig.
Den är jag superpeppad på. Den har den inte värsta starka line-upen också.
Rose Byrne spelar Gloria Steinem, ja. Kate Blanchett spelar en just sån här konservativ antifeminism kvinna. Det är ett väldigt tidsenligt ämne.
Det är svinpeppad,
känner jag. Så det kan man kolla på. Och Run, som jag vet att du är nyfiken på.
Ja, men supernyfiken. Det är alltså Phoebe Waller-Bridge som har skrivit en, ska vi kalla det för typ thrillerkomedi?
De säger
är
det.
Är det så? Ja. De säger ju det. Så det var inte vi som kallade det, det var alla.
Det handlar om att Merritt Weaver har en pakt med en kille spelad av Domhnall Gleeson. De är liksom high school sweethearts kan man säga. De har kommit överens om att om en mässar den andra run, så måste de, och den andra svarar, så ska de fly sina liv tillsammans. Mm.
Och hon är ju då typ en småbarn, alltså hon är ju typ som jag då, så här småbarnsmorsa. Mm.
Som och bara... det här visar sig. Jag har ju sett några förhandstittar på detta och ja, det finns eventuellt grejer att prata om där. Det kan man kolla på HBO.
Gud vad spännande. Jag skulle vilja slå ett slag för att man kan se om serier. Och för vi gör ju det med jämna mellanrum. Jag tror vi pratade om det i förra podden, att man har så här typ 30 Rock lite på repeat hela tiden. Det är en väldigt bra serie. Men sen så jag är typ förvånad över att varken du eller jag har nämnt det tidigare, men i karantäntider så tycker jag det passar väldigt bra att titta igen, om man redan har sett, men gärna om man inte redan har sett, börja. The Unbreakable Kimmy Schmidt.
Som är en
fantastisk tv-serie skapad av Tina Fey. Med Ellie Kemper i en otrolig roll. Jag tycker att den där huvudkaraktären är så jävla roligt skriven.
Men.
Det är alltså, men.
Den bästa är ju Titus.
Exakt.
Det är otroligt.
Precis, det finns en, hon blir snabbt kompis med Titus som är
en musikalälskande svartbög.
Plotten är att Kimmy Schmidt har precis blivit utsläppt ur en bunker där hon har blivit hållen.
På tal om sekter. Och Dogge och om man har ortodox.
Och min och Kalles sekt vi ska starta.
Perfekt.
Så hon har precis blivit utsläppt ur en bunker där en galen pastor spelad av favorit, komiska geniet John Hamm.
Googla
Don Draper för många.
Googla John Hamm, no underwear. Det här är ett hemligt budskap i slutet av podden. För bara true fans.
I alla fall så leder ju det till att Kimmy Schmidt är liksom helt efter. Alltså hon åkte in när hon var 15. Så att hon har väldigt mycket härliga drag som bygger på att hon i princip har stannat i utvecklingen. Eller i alla fall hennes referenser är liksom 15-års referenser. Och släpps nu ut i verkligheten igen. Och jag tycker att den är otrolig. För jag tror det finns 5 säsonger på Netflix.
Ja.
Mycket bra. Och kul. Alltså LOL-faktor hög.
Gud vad mysigt. Men det verkar som att ni har det bra där borta, Britta.
Alltså jag vet inte ens hur vi har det längre. Nu är det liksom bara, det bara pågår.
Det gör bara det. Och vi pågår, ni pågår. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ni har lyssnat.
Ja, tack Parisa.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.